Kapitel 8. Rött vax. Den svarta vallackens hovtramp drunknade nästan i Amadors gatularm när Imon Valda sakta red genom de myllrande gatorna. Svetten dröp ur varje por i hans hud, desto mer som han bar en oklanderligt putsad ringbrynja, ett bröstharnesk som glänste genom dammlagret som täckte det, och därtill den snövita manteln som låg utbredd över hästens kraftfulla bakparti. Men han tog inte mer notis om värmen än om det varit en sval vårdag. Han gjorde sitt bästa för att ignorera de smutsiga människorna, män, kvinnor, till och med barn som trängdes på gatan med vilsna miner och slitna kläder. Till och med här, till och med här. För första gången i hans liv blev han inte uppfylld av att se ljusets borg med dess väldiga, ointagliga stenmurar, krönta av vakttorn och fanor, sanningens och rättvisans högborg. När han kom in på huvudborggården satt han av och slängde tyglarna till en av de närvarande sönerna med en rad bryska instruktioner om att djuret skulle skötas. Männen visste naturligtvis mycket väl vad han skulle göra. Men Valda behövde en måltavla för sitt dåliga humör. Trots hettan såg han överallt män i vita mantlar som energiskt skyndade fram eller tillbaka. Han hoppades att det inte bara var en tom uppvisning. Unge Dane Bornhold kom stegande över borggården och tryckte ivrigt sin knutna hand mot det brynjeklädda bröstet i en hälsning. Ljuset skiner över er, generalkapten. Ritten från Tarvalon gick väl, hoppas jag. Hans ögon var blodsprängda och hans andedräkt bar med sig en dunst av konjak. Det fanns ingen ursäkt för att dricka på dagen. Det gick i varje fall snabbt, brummade Valda, drog av sig stridshandskarna och stack in dem innanför svärdsbältet. Det var inte spriten, även om han skulle ge mannen en prick för det. Färden hade mycket riktigt gått snabbt för att vara så lång. Han tänkte belöna sin legion med en ledig natt i staden när de väl var färdiga med att sätta upp lägret utanför staden. En snabb färd, men han tyckte inte om att ha blivit kallad tillbaka just när han med en ordentlig knuff skulle ha kunnat välta det försvagade tornet över ända och begrava häxorna i dess spillror. En beundransvärd ritt, men för varje dag hade allt värre tiden där nått dem. Althor i Camelin. Det spelade egentligen ingen roll huruvida mannen var en falsk drake eller den äkte. Han kunde leda kraften och varje man som besatt den förmågan måste vara en mörk vän. Draksvuret avskum i Altaran. Den så kallade profeten och hans slödder i Gelden och rent av i Amardicia. Han hade åtminstone lyckats ta livet av en del av det packet, även om det varit svårt att kämpa mot fiender som försvann oftare än de stannade för att kämpa och som kunde blanda sig med de fördömda floderna av flyktingar. Eller än värre, dessa kringflackande dårar som tycktes tro att Althor hade kastat all ordning över ända. Han hade emellertid funnit en lösning på det bekymret, även om det inte var helt tillfredsställande. Bakom hans legion var vägarna kantade med lik och korparna var så mätta att de inte kunde flyga. Om det inte gick att skilja profetens slödder från flyktingslödret var det helt enkelt bara att döda alla som gjorde vägen oframkomlig. De oskyldiga borde ha stannat där de hörde hemma. Skaparen skulle ha gett dem skydd. Vad honom beträffade var de andra vandrarna bara russin i kakan. Jag hörde i staden att Morgas är här, sa han. Han trodde inte att det var sant. I Erndor hade folk knappt pratat om annat än vem som hade dödat Morgas. Så han blev häpen när Dane nickade. Förvåningen förbyttes i avsmak när den unge mannen började pladdra om Morgases gemak och hennes jaktturer. Hur väl hon blev behandlad och hur säker han var på att hon vilken dag som helst skulle underteckna ett fördrag med sönerna. Valda dolde inte sin missnöjda min. Det var egentligen inte mer än han borde ha väntat sig av Nile. Mannen hade en gång varit en av sin tids främsta soldater, en framstående härförare. Men han blev bara äldre och vekare. Det hade Valda vetat så snart hans order nådde Tervallon. Nile borde ha gjort ett manstarkt anfall mot Tyr så snart han fått höra talas om Arthur. Han skulle ha kunnat uppbåda de trupper han behövde på vägen. Vikerna skulle ha lagt sina krafter till sönernas i kampen mot en falsk drake. Då skulle de ha gjort det. Nu var Arthur i Camelin och tillräckligt stark för att skrämma de vekhjärtade. Men Morgase var här. Om han hade haft hand om Morgase skulle hon ha undertecknat fördraget redan första dagen. Om så någon varit tvungen att styra handen som hon skrev med. Vid ljuset. Han skulle ha lärt henne att lyda. Om hon vägrade att återvända till Andor med sönerna skulle han ha låtit binda hennes handleder vid en stav. Det skulle vara ett värdigt baner att bära vid intåget i Andor. Danes ordström sinade och han stod tigande och väntade. Utan tvekan hoppades han på en inbjudan till att dela Valdas middag. Eftersom han var yngre kunde han inte själv ge en sån inbjudan till en äldre officer. Men säkerligen hoppades han att få prata med sin gamle befälhavare. Tala om Tervallon och kanske till och med om sin döde far. Valda hade inte haft särskilt höga tankar om Geoffrey Bornholt. Mannen hade varit vek. Vi träffas för middag i lägret 6:00 och jag vill se dig nykter, son Bornholt. Det rådde ingen tvekan om att Bornholt var drucken. Han gapade och stammade innan han gjorde sin honnör och gick. Valda undrade vad som hade hänt. Dane hade varit en duktig ung officer. Visserligen hade han bekymrat sig för mycket över petitesser, som att vilja ha bevis på skuld när det inte fanns någon möjlighet att få det, men likväl duglig. Inte lika vek som sin far. Det var synd och skam att behöva se honom förspilla denna duglighet med brännvinets hjälp. Muttrande för sig själv, druckna officerare i själva ljusets borg var ännu ett tecken på att Nile förlorat greppet. Gick Valda in för att uppsöka sina rum. Han tänkte sova i lägret, men ett varmt bad skulle inte skada. En ung, bredaxlad son närmade sig i den kala stenkorridoren. Han hade åklagarnas röda herdestav broderad bakom den strålande solen på bröstet. Utan att stanna eller ens snegla på Valda mumlade åklagaren respektfullt. Generalkaptenen kanske önskar besöka sanningens kupol. Valda tittade efter mannen med rynkad panna. Han tyckte inte om åklagare. De gjorde ett gott arbete på sitt eget vis. Men han kunde inte komma undan en känsla av att de valt herdestaven för att de aldrig skulle behöva stå öga mot öga med en beväpnad fiende. Och skulle just ropa till sig karn för att ge honom en avbasning, men hejdade sig. Åklagarna var slarviga med disciplinen, men en simpel menig skulle aldrig utan skäl tilltala en generalkapten. Badet kunde kanske vänta. Sanningens kupol var ett underverk som till sist fick honom att återfå något av sin vigör. Utanpå var den vit som snö, medan insidan var klädd med bladguld som återkastade skenet av de 1000 oljelampor som hängde från taket. En ring av tjocka vita kolonner löpte runt salen, osmyckade och polerade tills de gnistrade. Men själva kupolen välvde sig utan stöd, 100 steg i diameter och 25 famnar hög där den var som högst. Rakt ovanför det enkla, vita marmorpodium där ljusets söners högste generalkommandant stod när han talade inför sönerna under de allvarligaste ceremonierna. En dag skulle det vara han som stod där. Nile skulle inte leva för evigt. Dussintals söner strövade runt i den väldiga salen. Den var en syn värd att se, även om det naturligtvis aldrig var någon annan än sönerna som fick göra det. Men han hade inte fått meddelandet för att stå och beundra kupolen. Det var han övertygad om. Bakom de stora kolonnerna löpte rad på rad av mindre, tunnare kolonner, men precis lika enkla och lika välpolerade. Och höga alkover där väggarna smyckades av fresker över sönernas tusenåriga triumfer. Välda strosade förbi och kikade in i var och en av dessa nischer. Till sist fick han syn på en reslig man med gråsprängt hår som studerade en av målningarna. Den som visade när Serenaya Lartar släpades upp till galgen. Den enda ämelintronande som sönerna någonsin hade lyckats hänga. Visserligen hade hon redan varit död, eftersom det innebar vissa svårigheter att hänga levande häxor. Men det hade inte med saken att göra. För 693 år sedan hade rättvisa skipats i enlighet med lagen. Är det någonting som trycker dig, min son? Rösten var mjuk, nästan mild. Välda stelnade till en aning. Må så vara att Radam Ashonava innehade ämbetet som stor inkvisitor, men inte desto mindre var han en åklagare. Och Välda var generalkapten, smord av ljuset, inte min son. Inte vad jag har märkt, sa han med uttryckslös röst. Ashonava suckade. Hans magra anlete var som en sinnebild av en martyrs lidande. Till den grad att man kunnat ta svettdropparna för tårar. Men i hans djupt liggande ögon brann den eld som tycktes ha förtärt allt hans hull. På hans mantel fanns bara den krökta hederstaven, ingen gyllene sol, som om han stod utanför ljusets söner, eller kanske över. Det är oroliga tider. Ljusets borg hyser en häxa inom sina murar. Välda undertryckte en hånfull min innan den han tar form. Åklagarna må vara fega, men de kunde vara farliga även för en generalkapten. Mannen framför honom skulle kanske aldrig få hänga den ärmelintronande, men förmodligen drömde han om att bli den första att hänga en drottning. Välda brydde sig inte om ifall Morgase dog eller ej, förutsatt att det inte skedde förrän man vridit ur henne all nytta som stod att få. Han sa ingenting, och Ashonavas buskiga grå ögonbryn drogs ned så långt att han tycktes blicka ut från två mörka grottor. Det är oroliga tider, sa han igen, och vi kan inte tillåta att Nile förgör ljusets söner. Under några långa minuter granskade Välda målningen. Kanske hade konstnären varit skicklig, kanske inte. Han visste ingenting om sånt och brydde sig än mindre. Han hade åtminstone lyckats med vapnen och vakternas rustningar, och repet som hängde från galgen såg verkligt ut. Det var sånt han kände till. Jag är beredd att lyssna, sa han slutligen. I så fall ska vi talas vid, min son. Senare, någonstans där det finns färre ögon som ser och öron som lyssnar. Ljuset skiner över dig, min son. Därmed skred Ashonava därifrån. Den vita manteln böljade bakom honom och hans steg ekade som om han försökte göra avtryck i stengolvet. En del av sönerna bugade sig djupt när han passerade. Från ett smalt fönster högt ovanför borggården såg Nile på medan Välda satt av och talade med unge Bornhold, för att sedan gå därifrån med ursinniga steg. Välda var alltid ursinnig. Om det funnits någon möjlighet att få hem sönerna från Tarvalon, men lämna kvar Välda, skulle Nile ha kastat sig över den. Mannen var tämligen duglig som härförare i fält, men bättre lämpad att hetsa upp pöbelhopar. Hans uppfattning om taktik var frontanfall och om strategi frontanfall. Med en huvudskakning vände sig Nile om och gick till audienskammaren. Han hade viktigare saker än Välda att tänka på. Morgase bjöd fortfarande motstånd likt en här med gott om vatten och hög stridsmoral. Hon vägrade att erkänna att hon var instängd i en dalsänka utan hopp att ta sig ut, och att det var fienden som behärskade höjderna omkring. Balver reste sig från sin plats och snart Nile kom in i förrummet. Och Märna har varit här i snod. Han lämnade dem här åt er. Balver pekade på en papperstrav ombunden med ett rött band som låg på bordet framför honom. Och det här. Hans tunna läppar blev än tunnare när han drog upp en liten bencylinder ur fickan. Nile muttrade irriterat, tog cylindern och traskade in i det inre rummet. Av någon anledning blev Omerna allt mer värdelös för var dag som gick. Att han lämnade sina rapporter hos Balver var illa nog, men till och med Omerna visste bättre än att ge en cylinder med tre röda streck till någon annan än Nile själv. Han höll benhylsan in till en av lamporna och granskade vaxsigillet. Det var orört tills han bröt det med tumnagen. Han måste injaga fruktan för ljuset i Omerna. Den närren skulle inte duga en som villospår om han inte gjorde sitt bästa för att spela den fulländade spionchefen. Meddelandet var än en gång från Verorin. Skrivet med Niles personliga skiffer på en tunn pappersremsa med samma galna spindeltunna handstil. Han var nära att bränna upp det utan att läsa. Men så var det någonting i slutet som fångade hans blick. Han började i början och arbetade sig omsorgsfullt genom den chiffrerade texten. Precis som förra gången var det samma svagsinta pladder om Eichedere i koppel och sällsamma bestar. Men precis i slutet. Verardin hade hjälpt Azidim Faisar att hitta ett gömställe i Tanshiku. Han skulle försöka smuggla ut Faisar ur staden. Men förelöparna vaktade den så strängt att inte så mycket som en viskning kunde ta sig genom murarna utan tillstånd. Nile gned sig fundersamt om hakan. Faisar var en av dem som han hade sänt till Terrabon för att se om det var möjligt att rädda någonting där. Faisar visste ingenting om Verardin och Verardin borde inte veta någonting om Faisar. Förelöparna vaktade den så strängt att inte så mycket som en viskning kunde ta sig genom murarna. En galningsklotter. Han stoppade pappret i fickan och återvände till förrummet. Berber, vilka är de senaste tiderna från väst? Mellan dem betyder väst alltid gränsen mot Terrabon. Oförändrat, Ersnod. Patruller som ger sig långt in i Terrabon kommer inte tillbaka. Närmare gränsen är det värsta bekymret flyktingarna som försöker ta sig över till Amadicia. Patruller som gav sig för långt in. Terrabon var en grop full av giftiga ormar och galna råttor. Men hur snabbt kan du få en kurir till Tanshiku? Balver blinkade inte ens. Mannen skulle inte visa någon förvåning om så en dag hans häst började prata med honom. Problemet kommer att vara att få utvilade hästar sedan han väl korsat gränsen i snod. I vanliga fall skulle jag säga 20 dagar dit och tillbaka. Kanske färre om han hade tur. Nu tror jag snarare på det dubbla, och det med tur. Kanske det dubbla bara för att nå fram till Tanshiku. En grop som kunde sluka en kurir utan att så mycket som benknotorna blev kvar. Någon återfärd skulle inte behövas, men det behöll Nile för sig själv. Ordna det, Balver. Jag kommer att ha ett brev färdigt inom en timme. Jag talar själv med kuriren. Balver nickade bifall, men gned samtidigt sina händer i en förorättad gest. Han kunde få vara förorättad. Det fanns en liten möjlighet att detta kunde skötas utan att avslöja Verardin. Om mannen var vansinnig var det naturligtvis ett onödigt försiktighetsmått. Men om inte, att röja honom skulle inte skynda på någonting. Åter i audienskammaren studerade Nile Verardins meddelande en gång till innan han satte pappersremsan till lågan från en av lamporna och såg den brinna upp. Han smulade askan mellan sina fingrar. Han hade fyra regler som gällde handling och information. Gör aldrig upp en plan utan att veta så mycket som möjligt om din fiende. Var aldrig rädd för att ändra på planerna när du får ny information. Tro aldrig att du vet allting. Och vänta aldrig tills du vet allting. Den som väntade på det satt fortfarande i sitt tält när fienderna brände ner det över hans huvud. Nile följde dessa regler. Endast en gång i sitt liv hade han frångått dem för att följa ett hugskott. Bijamara hade han utan annat skäl än en kittling i bakhuvudet avdelat en tredjedel av sin här för att bevaka en bergskedja som alla påstod var ogenomtränglig. Medan han manövrerade resten av sina trupper för att krossa de murandiska och ilianska styrkorna hade en iliansk här som antogs befinna sig 100 mil därifrån plötsligt brutit fram ur dessa ogenomträngliga berg. Enda skälet att han lyckades dra sig undan utan att bli krossad hade varit denna känsla. Nu kände han samma kittling igen. Jag litar inte på honom, sa Talanvor bestämt. Han påminner mig om en ung skojare jag såg på marknaden en gång. En kar med barnsligt utseende som kunde se en i ögonen och storflina, samtidigt som han plockade bort ärtan under den kopp där den legat. För en gång skull hade Morgasi inga svårigheter att behärska sig. Unge Page hade rapporterat att hans morbror slutligen hade kommit på ett sätt att smuggla ut henne från ljusets borg tillsammans med de andra. Det var där det hade knipit. Towin Barshaw hade påstått sig kunna få ut henne ensam för länge sedan. Men hon tänkte inte lämna de andra i vitrockarnas händer. Inte ens Talanvor. Jag ska lägga dina känslor på minnet, sa hon överseende. Låt dem bara inte komma i vägen för dig. Har du något passande ordspråk, Lini? Någonting för unge Talanvor och hans känslor. Ljus, varför beredde det henne sån glädje att reta honom? Han närmade sig förräderi, men hon var hans drottning, inte... Resten av tanken ville inte komma. Lini satt vid ett fönster och rullade ett nystan av garnhärvan som Brina höll utsträckt mellan händerna. Page får mig att tänka på den där unge stalldrängen, precis innan du for till Vita tornet. Han som gjorde 2 av pigorna med barn och blev ärtappad när han försökte smyga sig iväg från godset med en säck full av din mors silver. Morgase bet ihop. Men ingenting förmådde beröva henne glädjen, inte ens den blick som Breen gav henne. Som om också hon borde ges tillfälle att vädra sina åsikter. Page hade varit överlycklig över Morgases förestående flykt. Till viss del berodde det på att han uppenbarligen väntade sig något slags belöning från sin morbror för den roll han spelat. Det var åtminstone vad en del av hans yttranden lät ana. Någonting om att gottgöra något misstag han begått hemma i Köpingen. Men den unge mannen praktiskt taget dansade av glädje när hon gav sitt medgivande till den plan som skulle föra dem allihop ut ur ljusets borg samma dag och ut ur Amador i gryningen nästa morgon. Bort från Amador och på väg mot Gelden, där det inte skulle komma soldater med band att fjättra Andor med. 2 dagar tidigare hade Barshaw själv kommit för att presentera sin plan, förklädd till en handlare som levererade garn och virknålar. Han var en satt, stornäst kar med hetsig blick och sur mun, men när han talade var det nog så respektfullt. Det var svårt att tro att han var Pages morbror, med tanke på hur olika de såg ut, och än svårare att ta honom för handelsman. Inte desto mindre var hans plan genialiskt enkel, om också inte särskilt värdig, och krävde inte allt för många människor utanför borgen för att kunna fungera. Morgase skulle åka ut från ljusets borg, begravd på botten av en kärra full med köksavfall. Ni vet alla vad ni ska göra, sa hon till sina följeslagare. Så länge hon själv befann sig i sitt gemak tilläts de andra avsevärd rörelsefrihet. Det var det som allting hängde på. Nå, kanske inte allting, men absolut att någon mer än hon själv skulle kunna fly. Lini, du och Breen måste vara på tvätterigården när högtimman slår. Lini nickade belåtet, men Breen gav henne en missnöjd blick. De hade gått igenom alltsammans 20 gånger redan. Inte desto mindre tänkte Morgasi riskera att någon blev lämnad kvar på grund av något misstag. Talonvar, du lämnar ditt svärd här och väntar på ett värdshus som heter Eken och Törnet. Han öppnade munnen, men hon förekom honom med bestämd röst. Jag vet vad du tänker säga. Du kan hitta ett nytt svärd. Om du lämnar det här tror de att du tänker komma tillbaka. Han grimaserade, men nickade slutligen. Lamgwin ska vänta på gyllen i huvudet och Basil på... En snabb knackning hördes på dörren och den öppnades tillräckligt mycket för att Basil skulle kunna sticka in sitt tunnhåriga huvud. Min drottning, det är en man, en av ljusets söner. Han sneglade över axeln ut i korridoren. Det är en åklagare här, min drottning. Talonvar grep förstås genast om svärdsfästet och tog inte bort händerna förrän hon 2 gånger hade gestikulerat åt honom och dessutom grimaserat. Släpp in honom. Hon lyckades hålla rösten lugn och stadig, men i hennes mage fladdrade vansinniga fjärilar, stora som rävar. En åklagare. Skulle det som gått så bra plötsligt förvandlas till en katastrof? En lång, höknäst man föste Basil åt sidan och stängde dörren i ansiktet på honom. Den vita och gyllene kokarden som satt under den blodröda herdestaven visade vilken rang han hade bland åklagarna. Hon hade inte träffat Einar Sharon förut, men han hade blivit utpekad för henne. Hans ansikte hade en orubbligt bestämd min. Ni är kallad till högste generalkommandanten, sa han kyligt. Ni följer med mig nu. Morgases tankar fladdrade snabbare än fjärilarna. Hon var van vid att bli kallad. Nile kom inte till henne. Inte nu när han hade henne i borgen. Kallad för att få höra ännu en föreläsning om hennes plikter mot Andor. Eller för vad som skulle vara en vänlig pratstund för att visa att Nile bara hade hennes och Andors bästa för ögonen. Det var hon van vid, men inte vid en budbärare av det här slaget. Om hon skulle bli överlämnad till åklagarna fanns det inga undanflykter. Ashunava skulle skicka tillräckligt många för att kunna släpa iväg henne med våld och alla hennes följeslagare därtill. Varför hade de skickat en åklagare? Hon gav luft åt sin undran och Sharon svarade med samma iskalla ton. Jag var hos högste generalkommandanten och jag var på väg åt det här hållet. Jag har avslutat mitt ärende och nu ska jag föra er tillbaka. Ni är trots allt en drottning och förtjänar respekt. Alltsammans sa med lätt uttråkad, något otålig röst. Utom det sista, där en hånfull ton smög sig in. Däremot gick det inte att spåra någon värme. För all del, sa hon. Ska jag följa med, min drottning? Sa Talonvar med en formell bugning. Han låtsades i varje fall visa henne aktning när det var någon utomstående närvarande. Nej, hon skulle ta med sig Lamgwin istället. Nej, oavsett vem hon valde skulle det få det att verka som om hon trodde sig behöva en livvakt. Sharon skrämde henne nästan lika mycket som Ashunava. Hon tänkte inte låta honom ana det. Hon log ett obesvärat, fördragsamt leende. Jag kan inte tänka mig att jag behöver något beskydd här. Sharon log också, eller åtminstone hans mun. Hon fick en känsla av att han skrattade i mjugg åt henne. När de kom ut tittade Basil och Lamgwin villrådigt på henne och hon var nära att ångra sitt beslut om att gå ensam. Hon skulle ha ändrat sig om hon inte hade sagt vad hon sagt förut. Men om det hela verkligen var något slags utstuderad fälla kunde ändå inte 2 män skydda henne. Och om hon ändrade sig skulle det vara ett tecken på svaghet. Där hon gick genom stenkorridorerna vid Sharons sida kände hon sig sannoliken svag, inte alls som en drottning. Nej, kanske skulle hon skrika lika högt som någon annan om hon hamnade i åklagarnas fängelsehålor. Och inte bara kanske. Så dum var hon inte att hon trodde att kungligt kött skilde sig från något annat i det avseendet. Men till dess skulle hon vara det hon var. Hon tog sig beslutsamt verket an att tukta fjärilarna i sin mage. Sharon förde henne till en liten stenlagd borggård där män med bar överkropp högg vilt mot träpålar med sina svärd. Vart är vi på väg? Frågade hon uppfordrande. Det här är inte den väg jag har gått till högste generalkommandantens ämbetsrum tidigare. Är han någon annanstans? Jag tar den kortaste vägen, svarade han kort. Jag har viktigare saker att göra än att... Han avslutade inte meningen, men fortsatte utan att sakta in på stegen. Hon hade inget annat val än att följa med. Genom en korridor kantad med långa rum, fulla av smala britsar och män som ofta saknade skjortor och ibland bara hade underbyxorna på sig. Hon höll blicken fäst vid Sharons rygg och komponerade det svidande anförande hon skulle hålla för Nile. Färden fortsatte tvärs över en stallgård där lukten av hästar och hästspillning hängde tung i luften och en hovslagare skodde hästar i ett hörn, längs ännu en logementskorridor och sedan via en annan kantad med kök och full av matos in på ännu en borggård. Där stannade hon tvärt. En lång, hög galge stod uppställd mitt på gården. Alla platser längs den långa tvärbjälken var fyllda. Det var tre kvinnor och över dussinet män, bundna till händer och fötter och med snarorna löst vilande om halsen. Några av dem grät ömkligen, men de flesta såg bara skräckslagna ut. De två sista i raden var Torwin Badshaw och Page. Pojken i skjortärmarna istället för den rödvita rock som hon låtit sy upp åt honom. Page grät inte, men det gjorde hans morbror. Page såg ut att vara alltför vettskrämd för att ens kunna tänka på tårar. I ljusets namn, ropade en vitrocksofficer, och en annan vitrock drog i en lång spak i änden på galgen. Falluckorna öppnades med en hög smäll och offren föll ner utom synhåll. Några av repens skalv som om de som hängde i dem sakta kvävdes till döds istället för att dö snabbt av en bruten nacke. Ett av de darrande repen var Pates och med honom dog hennes flyktväg. Kanske borde hon ha ägnat honom lika mycket omtanke, men det var flykten hon tänkte på. Hennes väg ut ur den fälla hon hade promenerat in i. Hon var fångad och Andor med henne. Sharon betraktade henne, tydligt beredd på att hon skulle svimma eller kräkas. Så många på en gång, sa hon, stolt över hur stadig hennes röst var. Det hade slutat rycka i Pages rep. Nu svängde det bara av och an. Ingen flykt. Vi hänger mörkvänner varje dag, svarade Sharon torrt. I Andor låter ni dem kanske gå efter en tillsägelse. Det gör inte vi. Morgase såg honom i ögonen. Kortaste vägen. Så detta var Niles nya taktik. Det förvånade henne inte att Sharon inte hade sagt någonting om hennes tilltänkta flykt. Nile var alltför raffinerad för sånt. Hon var en ärad gäst och Page och hans morbror hade blivit hängda av en händelse på grund av något brott som inte hade med henne att göra. Vem skulle stå näst i tur att äntra galgen? Lamgwin eller Basil? Leany eller Talanvar? Det var märkligt. Men tanken på Talanvar med en snara om halsen gjorde henne mer ont än om det var Leany. Sinnet spelade en underliga spratt ibland. Över axeln på Sharon fick hon syn på Ashunava som stod i ett fönster med utsikt över avrättningsplatsen. Han stirrade ner på henne. Kanske var detta hans verk, inte Niles. Det spelade ingen roll. Hon kunde inte låta sina undersåtar dö för intet. Hon kunde inte låta Talan vår dö. Sannoliken undliga spratt. Hon höjde retsamt ena ögonbrynet och sa: om det här har gjort era knän veka, förmodar jag att vi kan vänta här tills ni får tillbaka er styrka. Hennes ton var lätt, helt opåverkad av vad hon såg omkring sig. Ljus måtte hon inte kräkas. Sarens min mörknade och han vände på klacken och marscherade iväg. Hon följde med värdiga steg utan att titta upp mot Ashonabas fönster och med ett försök att låta bli att tänka på galgen. Kanske var det verkligen den kortaste vägen, för från nästa korridor förde Sharon henne upp för en brant trappa och lämnade henne utanför Niles audienskammare. Det hade gått fortare än hon mindes att det hade gått någon gång tidigare. Som vanligt förblev Niles sittande, och eftersom det inte fanns någon stol till henne var hon tvungen att stå upp lik någon som kom för att be om hjälp. Han verkade disträ där han satt och stirrade på henne och ändå inte tyckte se henne. Han hade vunnit och nu såg han henne inte ens. Det irriterade henne. Ljus, han hade vunnit. Hon borde kanske återvända till sitt gemak. Om hon sa åt Talanvor, Languin och Basil att hugga henne en väg ut med sina svärd skulle de försöka. De skulle dö och hon med dem. Hon hade aldrig hållit i ett svärd, men om hon utdelade en sån befallning skulle hon ta ett själv också. Hon skulle dö och Elaine skulle få lejontronen. Det skulle hon så snart någon knuffat bort Althor från den. Vita tornet skulle se till att Elaine fick vad som tillkom henne. Om tornet säkrade tronen åt Elaine. Det verkade helt vansinnigt, men hon litade ännu mindre på tornet än på Nile. Nej, hon måste rädda Andor själv. Men priset? Priset måste betalas. Hon var tvungen att tvinga fram orden. Jag är redo att underteckna ert fördrag. Först verkade det knappt som om Nile hörde hennes ord. Sen blinkade han, gav plötsligt till ett bittert skratt och skakade på huvudet. Det irriterade henne också. Han låtsades förvånad. Hon hade inte försökt fly. Hon var en gäst. Hon önskade att hon kunnat få se honom dingla från en galge. Han skred till verket med sån snabbhet att hon nästan glömde hur apatisk han nyss verkat. På ett par ögonblick hade han kallat in sin lille förtorkade sekreterare med ett långt pergament där allting redan fanns skrivet och som till och med bar en kopia av Andros sigill som hon inte kunde skilja från det riktiga. Även om hon inte hade något val var hon noga med att läsa villkoren. De skilde sig inte från vad hon hade väntat sig. Nile skulle leda vitrockarna för att återerövra hennes tron. Men det fanns ett pris, även om det inte var vad det kallades. 1000 vitrockar stationerade i Caimlin med egna domstolar, undantagna från Andors lagar i evig tid. Vitrockarna skulle räknas som jämställda med drottninggardet i hela Andor i evig tid. Det kanske skulle ta henne resten av hennes liv att ställa detta till rätta. Och kanske Elaines liv också. Men alternativet var Althor med lejontronen som en trofé. Om någon kvinna någonsin skulle få sitta på den igen skulle det bli Elenia, Nain eller någon av det anhanget. Och bara som marionett åt Althor. Antingen det eller Elaine som tornets marionett. Hon kunde inte förmå sig att lita på tornet. Hon försåg dokumentet med en tydlig underskrift och pressade det kopierade sigillet i det röda vax som Niles sekreterare droppade längst ned på arket. Andros lejon, omgärdat av rosenkronan. Så där, nu var hon den första drottningen någonsin som gett utländska soldater tillstånd att beträda Andros jord. Hur snart? Det var svårare att säga än hon hade föreställt sig. Hur snart kan era legioner rida ut? Nile tvekade med en blick ned mot bordet. Det fanns ingenting där, bara pennan och bläcket. Ett sandkrus och en nybränd stav av sigillvax. Som om han just hade skrivit ett brev. Han skrev sin namnteckning på fördraget och försåg det med sitt eget sigill. En flammande sol i gyllene vax. Varefter han räckte dokumentet till sin sekreterare. Lägg det här i dokumentförrådet, Belver. Inte så snart som jag hoppats, säger Ed Morgase. Det finns nya händelseutvecklingar som jag måste ta ställning till. Ingenting som ni behöver bekymra er om. Bara en fråga om bästa sättet att förflytta sig i områden utan förbindelse med Andor. Jag insisterar på att ni betraktar det som ytterligare en tid för mig att njuta av ert sällskap. Belver bugade sig smidigt, om också en aning stelt. Men hon var nästan säker på att han gav Nile en snabb, överraskad blick. Själv var hon nära att tappa hakan. Här pressade han henne oavbrutet. Och så hade han plötsligt andra saker att ta ställning till. Belver slank ut som om han vore rädd att hon skulle försöka ta tillbaka fördraget och riva det i bitar. Men ingenting var henne mer fjärran. Det skulle i varje fall inte bli fler som hamnade i galgen. Resten fick hon ta hand om när det fanns möjlighet därtill. En sak i taget. Hennes envisa motstånd hade misslyckats. Men nu hade hon tid igen. En oväntad gåva som hon inte tänkte låta gå till spillo. Njuta av hennes sällskap. Hon tog på sig ett varmt leende. Det känns som om en tyngd har lättat från mina skuldror. Säg mig, spelar ni sten? Jag anses vara en tämligen god spelare, svarade han med ett leende som först var förvånat och sedan roat. Morgase rodnade, men lyckades hindra den vrede hon kände från att synas. Kanske var det bäst att han trodde att hon var knäckt nu. Ingen synade en krossad motståndare särskilt noga, eller tillmätte dem något större värde. Om hon var försiktig kunde hon kanske med tiden börja återvinna vad hon hade gett bort redan innan hans soldater lämnade Amardicia. Hon hade haft en mycket god lärare i husens spel. Jag ska försöka bjuda er ett inte helt obetydligt motstånd om ni skulle vilja spela. Själv var hon en betydligt mer än tämligen god spelare och kanske var även synnerligen god än för klen beskrivning. Men hon skulle naturligtvis vara tvungen att förlora. Fast inte så illa att han blev uttråkad. Hon avskydde att förlora. Ashunava rynkade sina buskiga ögonbryn och trummade med fingrarna mot stolens förgyllda armstöd. Ovanför hans huvud var hederstaven målad med lysande röda lackfärger mot en snövit rundel på ryggstödet. Häxan blev bestört, mumlade han. Saren svarade som om det varit en förebråelse. Vissa människor påverkas på det viset av en hängning. Mörkvännerna greps igår. Så vitt jag förstår mässade de något slags hyllningsramsa till skuggan när Trom sprängde dörren. Jag kontrollerade, men det var ingen som kom på att fråga om de hade något slags förbindelse med henne. Han trampade åtminstone inte med fötterna utan stod just så rakt och stadigt som en soldat tillhörande ljusets hand skulle. Ashunava avfärdade hans förklaringar med en handrörelse. Självfallet fanns det inget samband. Frånsett att hon var en häxa och de var mörkvänner. Häxan befann sig trots allt i ljusets borg. Likväl var han bekymrad. Nile skickade mig för att hämta henne som om jag vore en hund, sa Saren med sträv röst. Jag spydde nästan upp mina inälvor av att behöva stå så nära en häxa. Mina händer ville trycka till om hennes hals. Ashunava brydde sig inte om att svara. Han hade hört. Naturligtvis hatade Nile ljusets hand. De flesta hatade det de fruktade. Nej, hans tankar var på Morgase. Hon var inte svag, enligt alla källor. Hon hade sannligen hållit Nile stången med anmärkningsvärd framgång. De flesta skulle ha brutit samman så snart de kommit innanför borgens murar. Hon skulle om inte göra vissa av hans planer om det visade sig att hon trots allt var svag. Han hade alla detaljerna i huvudet. Varje dag av hennes rättegång skulle det finnas en ambassadör från alla länder som fortfarande var i stånd att skicka någon. Fram till hennes dramatiska erkännande. Dragen ur henne med sådan skicklighet att ingen skulle hitta minsta märke. Och sen ceremonierna kring hennes avrättning. En särskild galge bara för henne som sedan skulle bevaras som ett minnesmärke över tilldragelsen. Låt oss hoppas att hon fortsätter att stå emot, Nile, sa han med ett leende som en del skulle kalla milt och fromt. Inte ens Niles tålamod kunde vara för evigt. Och förr eller senare skulle han bli tvungen att överlämna henne till rättvisan.